Ja, det är så härligt att få vara med er tillsammans på gudstjänst idag tycker jag. För att jag vet inte om du har tänkt så här, bara, men vad har Evelina varit på senaste tiden? Det var länge sedan hon kanske ledde lovsång eller predikade eller så där. Och då är det ju så här att varannan söndag så har vi en annan gudstjänst samtidigt som den här gudstjänsten är. Borta i lilla salen brukar jag vara med barnen på barnens gudstjänst i söndagsskolan. Men idag så är jag och faktiskt en del barn också med på den stora gudstjänsten. Och det känns väldigt kul att få predika för er. Men jag tänkte bara säga en liten grej om barnen först. Alltså, vi har så många fantastiska barn. Som vi sa igår, förra veckan var vi 45 stycken på söndagsskolan. Hur fantastiskt är inte det? Och grejen är att då var vi 45 stycken förra veckan. Men vi har typ lika många barn kanske här idag också. Det är bara det att de inte har en egen gudstjänst. Så om du känner så här, jag har också lite spring i benen. Gå och häng med barnen i bollhallen. För vi behöver lite vuxna som är där. För de klarar sig inte helt själva. Och det behöver inte bara vara deras mamma och pappa. Jag vill bara säga det. Att om du själv känner så här, bara, jag skulle vilja spela lite fotboll. Då kan man hänga lite där. Sen vill jag också bara säga en grej om vårt småbarnsrum som vi har här bak. Som vi är så glada och tacksamma för. Och det har ju vi också tillsammans. Så om du går förbi där och ser att oj vad det var lite stökigt idag. Gå gärna in och plocka ihop lite. För det, vi har det tillsammans. Och vi har lite ordningsregler på dörren. Typ att man tar av sig skorna och man plockar upp efter sig just där. Men ni vet ju själva, ni som har haft barn. Om man har 3-4 stycken. Då kanske man inte hann med att städa. Så jag vill bara uppmuntra er att barnen som vi har i församlingen, de har vi tillsammans. Eller hur? Så de tar vi hand om tillsammans. Och när jag inte är på söndagsskolan, då kanske jag är på draget med våran mellanstadiegrupp. Eller så kanske jag är här på fredag, för då har vi också gudstjänst. Varje fredag har vi gudstjänst för alla tonåringar som går på högstadiet och gymnasiet. Så där hänger jag också. Och nu är det så kul att få vara med er här på en söndag. Hörrni, vi är inne i en predikoserie just nu som vi har valt att kalla för trygg. För att hos Gud kan du få vara trygg. Och Christer har predikat om det här 3 veckor och här i sista och fjärde veckan. Och jag har ju nästan missat varje predikan eftersom att jag har varit i söndagsskolan. Men vet ni vad? Då har vi vår fantastiska podd på Spotify eller på podcastappen där predikan kommer ut varje vecka. Så jag brukar ta en dag när jag går typ en promenad och bara lyssnar på den predikan från söndagen. Så man ändå får hänga med och fylla sig av Guds ord. För här är ju den platsen som man liksom, vi behöver ju fylla oss med Guds ord. Så om man missar en söndag eller hänger på söndagsskolan en söndag, det är inga problem, man kan lyssna på predikan ändå. Det är faktiskt jättelyxigt. Och det här ämnet trygg, det har vi valt att visa med den här bilden som är. Är det någon som kanske har gått söndagsskolan som kommer ihåg vad det här är för bild? Vad är det då? Det är Daniel. Vad är han någonstans då? I lejongruppen. Vi ska inte predika om det idag, men bilden är att Daniel, en kille i Gamla testamentet, blev kastad i en lejongrop och fick vara med lejonen hela natten. Och han klarade sig, för han var trygg, för han hade Gud på sin sida. Och idag så ska vi prata om att vi kan vara trygga och ha hopp oavsett hur det känns. Att vi kan ha hopp mitt i våra lidande. Att vi kan ha hopp mitt när det känns som att allt hopp är ute. För att vara trygg och att ha hopp, det är inte bara en känsla, hörrni. Det är någonting som vi kan hålla fast vid. Ja, så vi ska göra det genom att titta lite närmare på en person i Bibeln som jag tycker är väldigt spännande. Och de här berättelserna som jag ska prata om idag, de har verkligen fått beröra mig på senaste tiden. För att den här våren har varit ganska tuff, det var ganska mycket grejer som har hänt i mitt liv. Jag vet inte hur det har varit för dig. Och då brukar jag ibland kunna göra så här att jag tar min Bibel och så försöker jag hitta någon person här i. Som kanske kan relatera till det som jag är uppe i. Och då så fastnade jag för den här personen. Petrus. Har ni hört om honom någon gång? Några nickar. alltså jag är ju van vid att vara i söndagsskolan, så jag frågar bara, vem är Petrus? Är det någon som vågar säga någonting? Vem är Petrus? Jesu lärjunge. Vad var Petrus mera? Vad sa du? Klippan, precis. Jesus säger det. På dig ska jag bygga min kyrka. Vad var Petrus mer? Någon som har något? Han var fiskare. Exakt. Ni kan ju jättemycket om Petrus. Och jag hoppas att vi lär oss lite mer om honom idag. För det här klippan, det är också Petrus på latin. Och ibland så använder han namnet Kefas. Och det betyder klippan på arameiska. Så då har vi rätt ut det. Och han är en av Jesu lärjungar. Och han kan kanske vara den som sticker ut lite mest av de här lärjungarna, skulle jag säga. Man kommer ofta ihåg Petrus, för han gör liksom lite halvknäppa grejer. Han säger ganska många oväntade saker. Han verkar som att han liksom agerar ganska ofta utan att tänka efter. Och det finns många, många berättelser om Petrus. Och om du vill fördjupa dig ännu mer, så läs evangelierna. För han är med väldigt mycket där i Nya testamentet. Den liksom sista delen i Bibeln. Och Petrus var faktiskt en av de första som blev valda till att bli lärjungar för Jesus. Han gick ju runt här på jorden. Han växte upp som en vanlig människa för typ 2000 år sedan. Jag brukar säga vikingarna, det var typ 1000 år sedan. Och Jesus var liksom 1000 år innan det. Så det är liksom långt bak. Han levde sitt liv, och typ när han var 30 så började han liksom göra små under. Och plocka ut lite människor som han sa, kom och följ mig. Häng med på det jag gör. Och Petrus var en av de första, och hans bror Andreas var det faktiskt som presenterade honom för Jesus. Tillsammans med Jakob och Johannes så var liksom Petrus en av de närmaste, allra närmast Jesus. Och han var fiskare, det var hans yrke, det var hans jobb. Och han verkar ha, som jag sa, en ganska utåtriktad personlighet. Och han, jag skulle ändå säga att han är ganska mycket av en förebild i Bibeln när det gäller att vara sig själv. För det känns verkligen som att Petrus inte försöker vara någon annan, för han bara är som han är. Och det tycker jag är spännande och väldigt bra. Jag tänker vi ska läsa en berättelse från Matteus 14 och 22. Så om du har en bibel kan du slå upp det, men det kommer inte upp här på väggen. För jag ska inte läsa helt rakt av. Men där kan vi läsa om en väldigt känd berättelse. Nämligen när Jesus gick på vattnet. De hade varit ute och predikat. Och Jesus hade gått undan en stund för sig själv. Och lärjungarna var ute och åkte båt. Och då tänker man så här. Det här borde ju Petrus vara ganska bra på. För han var ju fiskare. Han borde ju känna sig ganska trygg. Men vet ni vad? Det blåste upp till storm. Och båten gungade, och det måste varit höga vågor, för de såg inte så bra. Och sen helt plötsligt så ser de ju någon komma gående på vattnet, eller hur? Så blir de jätterädda. Men då säger en röst, var lugna, det är jag, var inte rädda. Och nu gör Petrus någonting episkt som jag tänker är hans liksom personlighet. På gränsen till nästan dumt. Men det visar väldigt mycket av vem Petrus är. Han svarar, om det är du Jesus, säg åt mig och kom till dig. Alltså han hade bara kunnat hoppa ut, men Jesus säger liksom, kom, varsågod. Och han stiger ur båten på de här kanske lite darriga benen. Han går lite grann i den här stormen, och sen så ser han de här höga vågorna. Och han hör den här vinden och bara känner att nu blev det läskigt. Och vad hände då? Jo, han börjar sjunka. Han blir vettskrämd. Och han skriker, rädda mig, rädda mig! Och då sträcker Jesus ut sin hand och drar upp honom. Och så säger han till Petrus här, så lite tro du har. Varför tvivlar du? Jag tänker så här bara, fast... Han var ju den enda, förutom Jesus, som tog det här klivet utanför båten. Eller hur? Alla de andra bara satt där och bara, tänk om det inte är Jesus. Han hade ju tro först. Och här kan man ju välja att fokusera, vad man vill fokusera på. Men han var den som vågade gå ut ur båten. Och Petrus gör massa såna här märkliga grejer när vi läser om honom. Till exempel så är de uppe på ett berg. Och så träffar de Mose och Elia. Det är en ganska märklig story. Men då liksom säger han så här, bara, Jesus, nu börjar jag bygga lite tält till er här. För ni verkar behöva hyddor. Liksom. Det är hans första instinkt när de är på Härlighetens berg. Och vid ett annat tillfälle så försöker Petrus tillrättavisa Jesus efter han har predikat. Petrus tar Jesus åt sidan för att Jesus predikar om att han ska lida och dö. Och Petrus bara, alltså Jesus, vad snackar du om? Och då säger Jesus någonting väldigt skarpt till Petrus. Gå bort från mig, Satan. Dina tankar är inte Guds utan människors. Hur kul var det att höra? Alltså Jesus var lite tuff mot Petrus, tycker jag. Och även ett flertal gånger under påskberättelsen så blir Petrus liksom personlighet väldigt tydlig. Jesus ger honom ganska mycket förtroende. Han ger honom ganska mycket ansvar. För han får uppdraget att ställa i ordning den här påskmåltiden som sen blir den första nattvarden. Och han lovar jättestort så här bara, Jesus, även om alla andra överger dig så kommer jag aldrig att överge dig. Och Jesus svarar Petrus att han skulle förneka honom redan nästa morgon. Liksom. Och vi vet ju att så blev det ju. Petrus förnekar Jesus hela 3 gånger. Och han är den som tillrättavisas av Jesus när lärjungarna somnar i Galileen. Eller i Getsemane. Alltså Jesus verkar vara lite extra på den här Petrus. Och då får det mig att undra, varför var det så? Kanske var så som han var som person. För han drar ju också det här svärdet och hugger av ett öra. Tror ni han satsar på örat? Eller satsar han liksom... Var det liksom att han försökte... Jag vet inte. Som var Petrus. Och jag ska inte dra hela påskberättelsen för vi är strax innan påsk och vi ska prata mer om vad som hände innan påsken. Men jag måste ändå säga liksom att Petrus var också den enda som följde med Jesus hela vägen fram. När han skulle liksom arresteras och kom till det här förhöret. Och det var där som han liksom förnekade Jesus. Nästan hela vägen fram. Hur tror ni han mådde då? Hur tror ni Petrus mådde sen? Man förnekar Jesus. Jesus dör. Inte så kul, va? Han är död en dag. Han är död 2 dagar. Han är död 3 dagar. Vad händer på 3:e dagen? Han uppstår. Och vid graven så möter han kvinnorna. Och vad säger han till kvinnorna? Jo, han säger, hälsa särskilt till Petrus. Varför då? Var det för att han var den lärjungen som hade liksom skött sig 100% bäst? Nej. För det var han som det hade skitit sig för precis innan, eller hur? När han hade förnekat Jesus. Han måste ju mått jättedåligt. Men Petrus förnekar Jesus 3 gånger. Han får möta en uppstående och han får förklara sin kärlek till Jesus också 3 gånger. Alltså visst är det en spännande berättelse om en spännande kille. Och varför pratar vi då om Petrus när vi skulle prata om att vara trygg och ha hopp mitt i lidande? Jo, för jag tror att den här killen hade det ganska tufft ibland. Han var liksom den som Jesus verkade liksom trycka lite extra på. Kanske för att han var den som misskötte sig och liksom gjorde lite sådana här utstickgrejer. Det var inte 100% lätt för Petrus, eller hur? Han hade inte riktigt fattat allting. Men han växte. Och det beskrivs senare som att Petrus var en av de mest framstående apostlarna och ledarna för den tidiga kyrkan. Och han höll den första predikan i Jerusalem på pingstdagen när de hade tagit emot den helige ande. Den killen gjorde en resa. Det var 3 år som verkade ha förändrat hans liv. Och i Galaterbrevet lite längre fram, som Paulus skriver, så framställs Petrus som en av pelarna i Jerusalems kyrka. Han hade vuxit från att vara den där lilla liksom, killen som inte riktigt visste vad han gjorde, till att liksom leda församlingen i Jerusalem. Och han accepterade Paulus och Barnabas positioner som apostlar för hedningarna, men försökte sätta lite käppar i hjulet för att liksom de inte skulle lyckas. Vi som har hört vår predikoserie om apostlagärningarna kanske kommer ihåg det. Att de har lite... Petrus och Paulus är två snubbar som inte riktigt helt går ihop. Och Petrus, han arresteras flera gånger och blir satt i fängelse för sin tro på Jesus, för att han började predika om Jesus. När Jesus hade försvunnit så fortsatte han att göra det. Och större delen av sitt liv efter Jesu uppståndelse tillbringade han att predika i Jerusalem. Men någon gång begav han sig till Rom och han var gift med sin fru. Och deras hus i Kapernaum användes som en kyrka. Och hon verkade ha rest med honom också på hans resor. Tycker jag verkar lite coolt. Och som jag sa, på pingstdagen så predikade han för 3000 personer som kom till tro på Jesus. Och många av dem blev sedan mottagare för Petrus brev som han skriver ungefär 30 år senare. Som skickades runt bland kristna som fick lida för sin tro. För Petrus fick lida för sin tro. Och jag tror att många av oss har mycket lidande. Kanske inte alltid för våran tro, men också för det. Vi kanske inte blir förföljda och satta i fängelse och liksom stenade som på Petrus tid. Men det kan vara andra sorters lidande som vi kämpar med. Och Petrus verkar verkligen ha gjort en resa kring det här. Och i hans brev, första Petrusbrevet, så skriver han i början så här. För han har ibland kallats för hoppets apostel. Och han skriver så här. Välsignad är vår Herre, Jesu Kristi Gud och Far. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Visst är det bra? Han är den som introducerar, liksom, här introduceras bokens tema som han skriver, ett levande hopp. Till ett arv som aldrig kan förgöras, fläckas eller vissna, och som förvaras åt er i himlen. Men Guds makt bevaras ni genom tron till den frälsning som är redo att uppenbaras i den sista tiden. Var därför glada, även om ni nu en liten tid får utstå olika prövningar. Var därför glada. För livet med Jesus, det är fantastiskt, men det är fortfarande prövningar. Det kommer fortfarande saker i våra liv som vi kämpar med. Det kommer jobbiga stunder, men då kan vi vara glada för att vi har ett levande hopp. Som inte är en känsla, utan som är någonting som man kan bygga sitt liv på i Jesus Kristus. Och han skriver vidare så här lite längre fram att... genom honom tror ni på Gud som har uppväckt honom från de döda och gett honom härlighet, så att er tro och ert hopp står till Gud. Vår tro och vårt hopp sätter vi till våran Gud. Det är ingen känsla, utan det är en hållning. Det är någonting som man kan välja. Och det här ämnet, det återkommer, det här förföljelse på grund av tron. Alltså hela Petrus brev skriver han till dem som blir förföljda för sin tro. För det är så viktigt för honom. Och när man går igenom någonting tufft så vill jag bara uppmuntra dig. Läs Petrus brev. För han vet hur det är. Jag har läst det här många gånger på senaste tiden. Och jag blir ännu mer intresserad av det som han skriver. För att jag vet om hans resa. Och jag nämnde tidigare att Petrus och Paulus... de höll inte alltid med varandra. Paulus har skrivit nästan så stora delar av Nya Testamentet är fullt med Paulus brev. Men just det här med hoppet skriver de väldigt lika om. Så här skriver Paulus i Romarbrevet till de kristna i Rom. När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i. Och vi glädjer oss i hoppet om Guds härlighet. Visst är det bra? Genom våran tro på Jesus har vi alltså förklarats rättfärdiga. Och därför så har vi frid med Gud och därför så kan vi vara trygga. Men vi har också tillträde till nåden. Och vi kan glädja oss i det här hoppet som Guds härlighet. Visst är det bra? Och vidare så skriver han så här. Men inte bara det. Vi glädjer oss också mitt i våra lidanden. För vi vet att lidande ger tålamod. Tålamod ger fasthet. Och fastheten ger hopp. Och hoppet, det sviker oss inte. För Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Alltså det här är så bra. Och det här är en sån här nyckelvers som man kan komma tillbaka till om igen. För att vet ni vad det här säger? Lidande ger tålamod, tålamod, fasthet, fasthet, hopp. Utan lidande så behöver vi inget hopp. Utan lidandet så behöver vi inget hopp. Eller hur? Så därför behöver vi lite lidande ibland. Varför skulle vi annars behöva hopp? Och hoppet, det sviker oss inte. För att Guds kärlek bor i oss. Den är ingjuten i oss genom den helige ande. Om du har sagt ja till Jesus Kristus, då bor den helige ande i dig. Och så här skriver Petrus precis i slutet av sitt första brev. Och jag tänker att det här är för att när vi är kanske, när vi har det tufft, när vi har liksom lidande eller något som vi bär på eller något som vi går igenom, då blir man ganska sårbar, eller hur? Och när man är sårbar så är det lätt att man kanske tappar gnistan eller man kanske tappar det där hoppet och så känner man att det känns hopplöst. Och då säger Petrus så här. Var nyktra och vakna. Er fiende djävulen går runt som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Stå emot honom orubbliga i tron och tänk på era bröder här i världen som går igenom samma lidande. Efter en liten tids lidande ska all nåds Gud som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus upprätta, stödja, styrka och befästa. Gud ska alltså upprätta, stödja, styrka och befästa er. Hans är makten i evighet. Amen. Och det är så här Petrus avslutar sitt brev. Särskilt när det är tufft. Särskilt när vi går igenom lidande och sorg. Då vill fienden försöka ta fokus. Han vill dra ner oss. Han vill ta våran glädje. Men mitt i lidandet så uppmuntrar Petrus oss att stå orubbliga i tron. Varför då? Jo, därför att vår Gud är den som upprättar oss. Han är den som stödjer oss. Han är den som styrker oss. Och han är den som befäster oss. Han lämnar oss inte mitt i lidandet. Han har redan räddat oss. Och precis som jag sa, att Jesus sa till Petrus i stormen, så tror jag att han säger det till oss när det stormar runt omkring oss. Han säger, var inte rädd. Det är jag som kommer. Det är jag som kommer och drar upp dig när du tvivlar. Det är jag som kommer och lyfter dig när du är låg. När du är i mörkret så vill jag dra upp dig till ljuset. Petrus visste om att vi har en Gud som bryr sig om oss i livets alla omständigheter. När det stormar, när vi gör dumma grejer, när vi förnekar Jesus, då säger Jesus hälsa särskilt till dig. Han hälsar särskilt till dig. Och särskilt när vi har liksom, när det har skitit sig, då tänker han särskilt på dig. Och Jesus sa ju till och med till Petrus att han var påverkad av fienden när han tillrättavisade Jesus, eller hur? När livet är som tuffast och vi går igenom lidande så måste vi hålla fast vid vår tro och vid Gud. För att fienden kan lura oss på olika sätt. För vet ni, vi har inte bara vårt hopp i att våra lidanden kommer ta slut här på jorden. För att oftast så tar det ju slut, eller hur? Oftast har man sorg eller lidande en period. Och så kan man kanske komma ut på andra sidan. Men en dag kommer inte finnas något lidande kvar. Så här skriver Johannes i sin uppenbarelse. Därför såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna. Och det här är en bild av himlen. Av alla folk och stammar och länder och språk. Och de stod inför tronen, inför lammet, iklädda vita kläder och med palmblad sina händer. Och så lite längre ner står det. Det är de som kommer ur den stora nöden. I vissa översättningar så står det ur stort lidande. Som är det här livet. De har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tält över dem. Och de ska aldrig mer hungra, aldrig mer törsta. Varken solen eller någon annan hetta ska drabba dem. För lammet mitt på tronen ska vara deras herde. Och han ska leda dem till livets vattenkällor. Och Gud ska torka alla tårar från deras ögon. Det här är våran Gud. Han är den som sträcker sig till oss. Han är den som torkar våra tårar. Det är hos honom som vi har vårt hopp. Det är han som kallar på oss. Jag har sagt det många gånger, men jag tänker säga det igen. Han är alltid vänd mot dig. Och vi behöver vända oss mot honom. Han är alltid vänd mot dig. Han är alltid bara en bön bort. Och det behöver inte ens vara någon så här lång bön. Du kan bara be Jesus. Eller bara säga hjälp. För när vi pratar eller tänker, då lyssnar han. När vi tror att han, när vi säger det till honom, då lyssnar han. I alla livets skeende. Stå fast i tron. För du kan vara trygg. Och jag tror att Gud vill sätta oss fri från saker som tynger oss och som håller ner oss och som gör oss oroliga. Som gör att det stormar. Som håller dig tillbaka. När jag förberedde mig för den här predikan så upplevde jag hur Gud sa att han vill sätta människor fria från människofruktan idag. Vad är människofruktan? Jo, men det är den här rädslan för vad andra människor ska tänka om dig. Vad andra människor tycker om dig. Åh, vad tänker de när jag gör så här? Jag tror Gud vill sätta dig fri från det. Det kan finnas andra saker som gör att du inte känner dig trygg. Som gör att du inte känner dig hoppfull. Han vill sätta dig fri. Gud är våran räddare, våran läkare, våran befriare. Petrus dog för sin tros skull i Rom under kejsar Neros tid. Han fick dö för sin tro. Och jag tror att vi har ju liksom inte det här att vi kanske behöver dö för våran tro. Men ibland kanske vi behöver dö bort från saker i våra liv som tar fokus från våran tro. Vad är det som hamnar före Jesus? Det kanske vi behöver dö bort från. Han vill ge dig hopp. Han är den som kommer med en utsträckt hand. Lovsångsteamet kan göra er redo så be vi tillsammans. Tack Gud för att du är den som sträcker dig mot oss. Tack för att vi kan läsa i ditt ord om människor. Och tack för Petrus liv och för allt det som han fick göra som vi kan se på. Och som vi kan lära oss av. Och tack för de orden som du har gett till oss genom det han har skrivit. Tack för att vi kan ha vårt hopp i dig. Tack att vi kan stå trygga i hoppet. Och tack att du är med oss mitt i våra lidanden. Mitt i våran sorg. Tack att du är med oss när det känns som att vi går genom dödsskuggans dal. Eller när det känns som att vi har ett mörker över oss. Tack att du är en Gud som älskat oss först, som har gjort allt för oss och som vill sätta oss fria. Jesus, nu ber jag att du ska möta oss där vi är. Hjälp oss att ge det som vi behöver ge till dig idag. Kanske det som vi behöver dö bort från. Helige ande, kom med frid. Kom med ditt liv. Tack för att du är den som gör allting nytt igen. Tack för att du är den som gör allting nytt i oss. Så jag bara ber, helige ande, kom och fortsätt göra ditt verk i oss. Vi behöver dig idag, Jesus. Vi behöver dig idag och alla andra dagar. Helige ande, kom. Vi kommer ta en stund nu i bön och lovsång, och vi kommer att ha några som är förebedjare som gärna vill be med dig. Så om du känner att jag vill komma till Gud med någonting men jag vet inte hur man gör, då kommer det finnas några förebedjare som gärna ber med dig och för dig. Och det som han har pekat på, ge.